Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Åberg. Och det är en podcast för löpare av löpare. Här snackar vi helt enkelt löpning och ni får i varje avsnitt lära känna en ny, för er kanske, ny löpare. Är det så att du gillar denna podd, då tycker jag att ni ska visa det genom att följa oss på Instagram. Där vi heter Mötlöparen. Och vi har självklart även en Facebook-sida. Vad vi heter där? Jo, Möt löparen såklart. Och hörni, tänk att vi har 4,9 av 5 i betyg på Spotify. Tack, tack, tack så jättemycket till alla er som har gett oss så fina betyg. Och självklart ska vi hålla oss kvar där, så gå in och ge ditt betyg till oss och gör mig glad samtidigt som vi får fler att upptäcka podden. Tack! Nu ska vi ta och kasta oss in i veckans avsnitt. Och den här veckan ska ni få träffa en person som beskriver sig själv som en allt eller inget person. För det har faktiskt varit långa perioder för henne där hon inte har tränat någonting överhuvudtaget. Men under de senaste åren har hon fastnat för löpningen och det har också gått väldigt bra för henne. Ta bara på Stockholm Marathon där hon slog till med tiden 1:20:02. Jag har också sett hennes namn dyka upp på resultatlistorna och sett henne på tävlingar, vilket har väckt ett intresse och nyfikenhet hos mig. Vem är hon och var kommer hon ifrån? För många har också löpningen funnits med länge i livet och något som kom in tidigt, kanske redan som barn. Lite som mig kanske. Men för veckans gäst har det istället börjat sent. Idag är hon 37 år och många kanske tänker att det är en tidig 40-årskris som hon har fått. Hur ser hon själv på det? Och vad var det som gjorde att hon fastnade för löpningen? Allt detta ska ni nu få reda på och ni ska få lära känna en relativt ny löpare. Ja, kanske börjar det bli en trend här i podden. Förra veckan fick ni ju träffa Carolina Wikström, som också är relativt ny, beroende på hur man ser på det. Men vem är det jag pratar om den här gången? Jo, ingen mindre än Annika Andersson. Jag har inte så mycket mer att säga, utan jag tycker att vi drar igång. Det här blev ett samtal kring träning i olika faser av livet. Att ta balans i vardagen. Och det här med mängdträning. Måste man verkligen träna så mycket som många av oss löpare gör? Jag ger er Annika Andersson. Nu kör vi! Där, då tar jag och hälsar Annika Andersson. Varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Det är väldigt bra, tack. Fin ledig söndag i höstsolen. Du då?
Jo tack, det är bra. Det är bra.
Härligt.
Men vart är du bor någonstans? Nej.
Ja, men nu bor jag ju i Sundsvall sedan 10 år tillbaka ungefär. Sen är jag uppvuxen i Stockholm. Så att jag är där ganska mycket.
Ja.
Men Sundsvall bor jag i.
Ja. Ja, vi kanske kommer in på det senare, din uppväxt så också, tänker jag.
Ja.
Har du lyssnat på några avsnitt av Mötlöparen? Mm.
Ja, men jag har lyssnat på Martin Nilsson, som jag var ju väldigt nyfiken på, för vi är liksom med i samma lag där i den här trailtouren. Och det har ju gått jättebra för honom den här säsongen och han är så sympatisk och alltihop, så att det var jag nyfiken på. Och det var jätterolig lyssning. Och sen så började jag lyssna också på Camilla Elofsson. Och han är inte helt klart, men den kommer jag lyssna klart på. Och sen så kommer jag beta igenom flera avsnitt. Det var jättekul.
Ja, du har lite lyssning framför dig helt enkelt.
Ja, men det ser jag fram emot.
Men då vet du vilken första frågan brukar vara.
Ja, det var den här stora frågan, vem jag är.
Ja,
eller hur?
Exakt. Ja. Så då får du ställa den till dig själv då och svara på den själv.
Och sen är vi klara med avsnittet efter det här när jag har liksom brett på i en timme. Nej, men det är ju en stor fråga. Om jag ska, bakgrunden har vi väl lite grann så där, var jag är ifrån då, uppvuxen och nu bor i Sundsvall som sagt. Så jag har väl lite grann gjort den resan med att vara storstadsmänniska till att verkligen gå mer mot och gilla naturen och vara ute och uppskatta de delarna i livet. I övrigt så jag är 37 år gammal. Jag bor med min man och mina två barn som är 6 och 7 år. Så att det tar ju, det är en stor del av mitt liv så. Och jag är väl mycket så att jag liksom, ja, men har klart för mig vad jag prioriterar i livet och vad som är viktigt. Och det här med familjen är viktigt, vännerna är viktigt. Men sen också löpningen. Ja. Den är jätteviktig för mig. Ja.
Men hur
så det är en kort sammanfattning i alla fall.
Ja, ja, men jättebra. Hur har det varit att flytta från storstan till Sundsvall?
Nej, men alltså, min man är ju från Övik, så att när jag flyttade från Stockholm till Sundsvall så var det ärligt lite av en kompromiss. Och så tänkte jag att jag lurar ner honom efter några år.
Okay.
Vi bor här ett tag och sen så kan han som inte är så förtjust i storstan börja liksom tycka om det om vi bara är där lite då och då. Liksom han lär sig uppskatta de delarna. Men sen vet jag inte vem det blev som lurar vem i slutända, för jag har som successivt glidit ifrån storstadslivet helt. Och det jag genuint saknar med Stockholm, det är ju familjen som bor kvar, alltså så här föräldrar, syskon. Och så en del vänner som jag har kvar. Men sen hela den här storstadsdelen, den faktiskt saknar jag inte överhuvudtaget. Utan det har verkligen blivit det här att vara ute i naturen och också sättet som går att leva här med nära till allting. Alltså det är livskvalitet för mig. Så att nej, jag längtar inte tillbaka till stan, faktiskt inte.
Men varför blev det just Sundsvall? Alltså jag förstår att det var en kompromiss, men har ni någon koppling eller varför?
Nej, faktiskt inte, utan vi sökte jobb här tillsammans då, och sen så blev det lite grann eftersom han är från Övik och då ligger Sundsvall hyfsat, inte riktigt mitt emellan, men på ett ungefär. Så att det var lite slumpen då faktiskt.
Ja, alltså, det hade varit kul om ni satt med en linjal så här, och drog upp vart det
är mitt emellan. Jag borde ju inte, jag fattar väl inte riktigt att det är ganska mycket närmare Övik än Stockholm. Men ja, slutet gott. Jag trivs bra här så att jag har inget att klaga på nu i efterhand.
Men vi ska ju prata nu ett tag om din löpning, det är därför den heter Mötlöparen, kanske ganska naturligt. Men hur kom löpningen in i ditt liv?
Ja, alltså till att börja med så, jag har ingen löparbakgrund på så sätt att jag har inte gått i friidrott som barn eller sprungit i hela mitt liv så. Men till viss del kan man väl säga att den kom in som barn i och med att jag orienterade lite grann. Inte på någon nivå alls, utan bara sådär, ja, men familjen orienterade och jag gjorde också det. Då var jag väl med också i någon sån här tävling när jag var barn och sådär. Och kände väl då också i och för sig att jag hade lätt för att springa. Alltså, tränade inte så där löpning rakt av, men kunde ändå ofta liksom springa rätt lätt och bra så. Så på det sättet så kom jag väl in i det liksom tidigt, men jag har ju efter det verkligen haft långa perioder av ingen träning alls och ingen springning alls. Men jag tror att eftersom jag det är en sån träningsform som jag som sagt haft lätt för, så har det blivit så att när jag har tänkt så här, men nu ska jag träna något, då har det blivit löpning, för att det är, ja, men det är lättillgängligt och det blir också roligare när man känner att man är okej på det, jämfört med för min del till exempel som är styrka. Kör jag det rakt av så är det rätt omotiverande, för att jag tycker inte att jag utvecklas inte.
Nej.
Men jag har haft den grejen med löpning att det har liksom legat nära till hands på det sättet. Så att ja, lite så kom det väl in i mitt liv. Sen min pappa sprang ju mycket som ung och var duktig som junior och sådär. Och min ena brorsa har liksom tränat, inte löpning men ändå sådär tränat och tävlat på elitnivå. Så att då har jag väl liksom haft, om man tänker så, sporten också nära så.
Men vad är det för sport som din bror, du sa att det inte var löpningen?
Nej, det var hockey det.
Okay.
Så att jag tänker mer det här att man liksom, jag har haft idrott kring mig. Det har varit känslan.
Ja.
Ja, men inte utövat det själv så himla mycket ändå kanske.
Men hur mycket, du nämnde att du sysslade en del med orientering som barn. Men, och nämnde samtidigt att du har haft en del avbrott däremellan med träningen. Hur har liksom det sett ut att du har, hade orienteringen som barn sen under uppväxten nu? Hur länge höll du på med det? Eller har det varit andra idrotter som du har testat?
Ja, men jag testade en hel del idrotter när jag var barn sådär. Alltså gymnastik och lite basket, lite hockey också ett tag och sådär. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var när jag slutade med orientering. Men alltså, jag skulle säga att jag nog inte höll på hela grundskolan ens. Och som sagt, jag var aldrig på någon nivå. Det var nog mer i så fall talang på springa, men inte orientera. Och sen har jag som sagt verkligen haft år av att inte ha tränat alls. Dels när jag fick barn så var ju det långa perioder av ingen träning. Men också dessförinnan så var det så att det kunde gå år av att jag inte sprang. Och sen så perioder och sådär. Körde jag någon månad och då blev det löpningen som jag tog till då.
Ja.
Men jag har ju alltid tyckt att löpningen har varit rolig, alltså en härlig träningsform. Så att jag har ju uppskattat det när jag väl har tagit mig tid till det. Men jag är nog lite så också som person att det är lite allt eller inget. Så att för mig så är det så här, jag har inte lidit av de perioderna heller när det inte har varit någonting. Utan det är bara så där, då var det annat som var kul och annat som jag prioriterade i livet då.
Men kan inte det här samtidigt också vara, visst är allt eller inget, men samtidigt så här att då kan du lägga fokus på de sakerna och sen kan du lägga fokus på det här som du gör nu på ett sätt.
Ja, jo, men jag tycker det är lyxigt. Alltså på ett sätt, om man återkommer till min ålder då, så kan man ju tycka så här, men vad är det om att börja så här springa så här mycket, 37 år? Är någon sorts liksom 40-årskris som kom i lite förtid? Ja, det är möjligt. Och det spelar väl ingen roll. Men samtidigt så tycker jag det är härligt att jag har inte på något sätt... Om jag hade börjat elitsatsa när jag gick i liksom grundskolan eller så här efter gymnasiet. Vet jag inte riktigt vad jag hade befunnit mig idag. Det hade kanske också blivit jättebra. Men just nu så har jag en plats i livet som jag är så nöjd med. Med familj och alla liksom parametrar sådär. Det gör nog att jag också kan så här slappna av i löpningen också och bara få uppskatta många delar av det. Jag kan tänka mig att om jag hade börjat köra mycket tidigare, att eftersom jag också är sådär allt eller ingen person, att jag hade nog kunnat gå upp i det jättemycket. Och kanske hade det inte blivit ett lika stort lyckoämne i livet som det är nu.
Nej, för då är ju alltid risken om du bara skulle ha löpningen då, om vi tänker så, och att det går dåligt. Alltså då blir ju det väldigt jobbigt. Alltså...
Ja, det är ju så. Det är ju så, verkligen.
För jag vet, jag pratade med Isak Hellström i ett tidigare avsnitt nu, som också sysslar med att måla eller ha målningen. Att man kan ha ett ytterligare intresse, eller som i ditt fall, familj och allt där på plats också. Jag tror att vi pratade om det här, jag och Camilla Elofsson också. Liksom man har mer saker än bara löpningen.
Ja, men jag tror det är viktigt. Och sen samtidigt den här balansgången då, att man prioriterar vissa saker, men sen i min värld så är det också tydligt att jag prioriterar bort annat. Och det är jag fine med. Alltså jag tänker till exempel, det finns en miljard saker som jag känner att jag borde hinna med hemma, och det är renoveringar och det och andra. Och sen så kan jag också tänka bara rakt av att det får vara okej att prioritera bort sånt. Och det är annat jag prioriterar bort i livet som jag egentligen skulle tycka var kul om jag hade mer tid. Men om jag tänker att jag skulle prioritera allting, alla olika delar, då skulle det ju till slut inte bli glädjefyllt. Och det vore ju rena döden, liksom rent för löpningen och livet i övrigt också förstås.
Ja. Men jag tänker just där på din träning och på din löpning. När liksom... Visst, du är en allt eller inget person. Men när gick du från noll till... Eller hur har liksom vägen i löpningen sett ut?
Nej, men när jag började så här tänka tillbaka på, alltså när började jag springa lite mer regelbundet då? Då skulle jag säga att det var nog, alltså ja, kanske att, för att jag hade en period i alla fall för ungefär 10 år sedan. Där jag började liksom springa som jag tyckte mycket då. Och då var det 3-4 gånger i veckan.
Mm.
Och så körde jag ändå på så något år, vet jag. Och då, min man tyckte ju då att jag tränade väldigt lite utifrån så här, vad jag ändå fick ur mig på tävlingar och sånt där. Och det blev jag otroligt provocerad av, för att jag kände ingen som tränade så mycket som jag. Så jag tyckte liksom att så här, fasiken, här lägger man ner mycket tid och så liksom. Men han menade ju snällt förstås. Men någonstans där för 10 år sedan, så som sagt, började jag ändå köra 3-4 gånger i veckan. Men sen fick jag barn då 2016 och 2017. Och då var det ju ingen löpning alls. Och efter det så började jag träna igen 2019, får man väl säga. Jag är så dålig på att komma ihåg årtal och sånt där. Men jag vet ju att jag, när man tittar på träningsvolym och sådär, så vet jag ändå, för jag är lite så här siffernördig, så jag tycker sånt är skoj. Om man kollar 2019, då sprang jag 3 mil i veckan. Så att kanske inte super mycket, men ändå någon sorts kontinuitet, om man säger så då. Och sen året efter 2020, då var jag uppe i 47 kilometer i veckan. Och det var där som jag också, för 3 år sedan ungefär, som jag då började träna mer strukturerat.
Hur mycket, om man kollar framåt då, 2021, nu gillar du siffror så jag antar att du har
ja, sånt. 2021, då blev det 58 kilometer per vecka. Och så 2022, förra året då, så var det 67 kilometer per vecka.
Ja.
Intressant lyssning. Jag tycker sånt är roligt, så att det är liksom...
Ja, men det är ändå intressant att höra, för att jag menar, ta det positivt nu, men det är ändå, om jag tittar på många som jag pratar med eller som jag intervjuar här, där skulle ju 58 kilometer i veckan eller 67 kilometer i veckan ses som ganska lite träning. Alltså, tolkar mig rätt nu?
Jo, precis. Jag har hört om utbrottet jag fick på min man när jag fick samma...
Men å andra sidan så får du ju ut mycket av den träningen som du lägger in, alltså på den nivån eller på den volymen.
Ja, men precis. Alltså, jag kan också ha perioder av att känna att jag borde springa många fler kilometer per vecka. För jag har också ett hum om hur mycket många springer. Men jag har väl lite utifrån med bakgrunden som jag beskrev där, att jag egentligen inte har så många år av löpning i kroppen, så har väl jag på något sätt ändå landat i att så som det har varit hittills, så har jag ändå utvecklats varje år och jag har trappat upp lite varje år, och då så på något sätt så försöker jag se till att ändå kontinuiteten är så viktig att det får vara värt att i så fall möjligen kanske ligga lite underkant för att försöka vara på rätt sida om skador och återhämtning och allting. Men jag ser ju också framför mig att jag har ju en förhoppning om att så här kunna trappa upp och utvecklas mer i och med det. Men jag tror att i mitt fall så hade det inte riktigt gått att trappa upp snabbare. Jag tror jag hade blivit skadad.
Ja, exakt, jag tycker att det är klokt, tänk. För att du kan ju gå den andra vägen. Att göra en chansning, att dra det. Nu ska vi höja med 100% och så jag går upp på 8-9 mil i veckan och så blir du skadad.
Exakt.
Så att det där är ju, och sen tror jag att det är väldigt lätt i just löparvärlden, som jag kanske kommer lite mer ifrån, att man är så fokuserad på mängden som man kör i veckan.
Ja.
Eller hur upplever du det? Du som är...
Ja, men absolut. Så jag får ju lite grann så här försöka koppla bort det lite grann, tror jag, för mitt bästa. Alltså försöka se min resa i det här och ha en förhoppning om att successivt kunna trappa upp. Men det går aldrig att hänga på någon annans resa. Utan jag försöker nog tänka bort det. Och se det lite grann som, på sikt som sagt, att förhoppningsvis kan jag också komma upp i de där volymerna. Och då finns det en utvecklingspotential. Men det är ju det där med, det är liksom ständiga, det är det jag tycker är häftigt med löpningen också. Att på något vis så, kroppen känner ju liksom inte av, kroppen bryr sig inte om man inte är återhämtad av den ena eller andra anledningen. Alltså jag tänker att, skulle jag köra på en himla massa mil och få mina siffror i liksom statistiken och sen så går jag ändå sönder. Alltså kroppen tar inte hänsyn till vad som möjligen liksom på papper ser bäst ut eller vad man vill, utan det är som det är. Så att det är ju en av utmaningarna också, att verkligen lära känna sin kropp och veta var de här gränserna går och veta vad man... Nu tror jag att jag ligger på rätt sida och att jag kan pusha lite till. Och nu har jag nog kanske gått över lite grann. Ja, då får jag backa. Och det är ju skitsvårt. Så det finns ju inget facit i det där. Men jag tycker att på det stora hela under de här 3 åren som jag ändå har tränat strukturerat. Att jag för det mesta, inte alltid, men för det mesta har liksom lyckats ligga på rätt sida. Då. Och det har gjort att jag har kunnat ta en bra kontinuitet, även om volymen inte är jättestor.
Nej, men alla får ju utgå också ifrån sig själv, vad som funkar för en med resten av livet också.
Ja, verkligen, verkligen.
Men hur har det gått då för dig på, sen det började 2020? Hur har utvecklingen sett ut då på, om man tittar på tävlingar?
Jag tyckte i början så gick det ju väldigt fort. Alltså jag hade ju så här som mål att komma under 40 minuter. Och jag gjorde det en gång där innan barnen. Men sen så var det ju trögt efter barnen. Och så hade jag det som så här, men som många har, springa milen under 40. Det var ju liksom ett wow-mål. Och när jag började där träna mer strukturerat 2020 på våren. Då vet jag att då så sprang jag ju precis 5 kilometer under 20 minuter. Så då hade jag väl som en bit kvar till sub 40 på milen. Och jag kommer inte ihåg när jag lyckades med det faktiskt där efter barnen. Men den kom ju. Och jag vet ju att då så tyckte jag ju också så här, åh gud, att springa milen på 39 något där. Men det känns som att det var inte ens liksom, det hade jag inte ens i åtanke. Men sen efter det så började det liksom ticka på. Det gick väldigt fort. Jag kommer inte ihåg nu exakt liksom vilken tävling och så där. Men att, 38 och så 37 någonting. Och sen så 36 liksom. Så att mitt pers på milen är från förra året. Och det är på 35-41. Efter det så har jag väl känt att jag mer har varit motiverad att satsa på lite längre distanser. Så att i år så har fokus mer legat på halvmaran. Och sen så provade jag min första mara nu i år också. Och det är väl så jag ser framåt också. Att jag vet inte, jag ska inte bara skylla på ålder. Men jag har aldrig varit särskilt snabb heller. Så jag tror att jag har om något chans att bli liksom bra på längre distanser. Och 5 kilometer absolut inte. Jag är liksom för too slow.
Men jag menar på att göra på milen 35, om du börjar med att tänka på att du vill göra sub 40 eller under 40 och sen landar du på 35-41, det är ju en bra bit ifrån sub 40. Liksom.
Ja, och det var ju några år där, eller 2 år eller vad det nu blev, av liksom strukturerad träning. Men det var ju superhäftigt och vilken resa att få vara med om, att flytta de här mentala gränserna. tänka att liksom det går någon sorts gräns där vid 40 och sen så bara att som sagt få fortsätta flytta de där gränserna. Och det är så man håller på hela tiden inom löpning, i alla fall jag. Så det är ju superhäftigt. Och där var ju, när jag, du frågade ju lite grann också förut så där hur jag kom in på löpning, och jag beskrev det utifrån liksom barnperspektivet eller ungdomsperspektivet. Men där när jag började träna mer strukturerat år 2020, då var ju det för att jag började springa med en grupp här i Sundsvall som heter Sundsvall Runners och som Sofia Sundberg har, som ju är elit inom ultravärlden. Och apropå det här då med att flytta mentala gränser, där var ju hon en jättestor del i det. För det var ju hon som först så där liksom bara, nej men vadå, sub 40, nej men du är under 38. Och sen så liksom hela tiden lite grann, oh, gud, du kan under 37, under 36, det har du i det. Alltså så där, så att det var ju, det är häftigt att få vara med om verkligen. Jag är tacksam för den resan.
Ja, men hur har, om man tittar på dem, eller hur lägger ni upp träningen? Är det Sofia som har hjälpt dig där, eller har du kört själv, eller har du haft någon tränare så, som har lagt upp passen? Hon
la träningen åt mig ett tag förut, och det var jättebra så där. Sen så, det var fram till början av det här året 2023. Ungefär, om jag minns rätt. Och sen så körde jag själv ett tag. Sen så fick jag hjälp av Olof Södergård i 6 veckor fram till Stockholm Marathon. Och så i övrigt har jag kört själv då.
Ja.
Att om man tänker liksom, innan jag började springa strukturerat så var det väl mer bara hej och vad jag kände för och liksom ingen ordning. Och nu efter det så har jag väl försökt ha haft någon sorts tanke, men jag är ju inte så där, jag är ju inte jätteerfaren, så att det är klart jag chansar väl lite och kör på det jag tror är bra.
Men hur har träningen sett ut då? Eller om du beskriver en vecka ungefär, hur ser träningen ut?
Jag skulle säga att jag kör 2-3 kvalitetspass i veckan. Då förlägger jag ju dem så att det är åtminstone en dag emellan. Och jag försöker köra några lite kortare, 400-ringar. Och på helgen ibland något lite längre då. Alltså typ 3-5 kilometers intervaller. Och så något mitt emellan där, på ett ungefär skulle jag säga, på en vecka. Sen justerar jag lite, jag försöker vara lite lyhörd, för jag har ju bommat det där lite grann också. Men den här veckan när det har varit mycket liksom övrigt i livet och jag har liksom känt att återhämtningen har varit så där, då försöker jag vara lite smart och så här, men nu blev det 2 kvalitetspass den här veckan. Hade tänkt köra idag och så kände jag bara att nej, jag tror att det är smartare att liksom ta ner det till distans bara. Och så körde jag det och försöker vara nöjd med det. Men ja, 2-3 kvalitetspass. Alltså, och så något lite längre då. Och längre för mig är gärna över 20. Men ska inte säga aldrig, men väldigt sällan över 25.
Nej.
Och i övrigt liksom, jogg.
Så hur många pass blir det då på en vecka ungefär? Det blir en så som du kör.
Jag skulle säga ändå att jag kör, nu är det kanske 6 pass i veckan.
Ja.
Ja, jag har alltid en vilodag, alltså där jag inte tränar något överhuvudtaget. Och jag kör ingen alternativ träning. Och om vi ska dra av plåstret med mina svaga sidor så är det här med styrkan som jag inte kör någonting av. Så att det kan vi också väl se som ett litet utvecklingsområde som jag ska ta tag i här i höst.
Men därav är det som, är det här typiskt att det inte är kul att köra styrkan?
Ja, jag tycker bara skittråkigt. Alltså det är som, jag har noll problem att motivera mig när det kommer till löpningen. Det är väl en liten överdrift, för det är inte som att jag så här garvar mig igenom alla pass och tycker det är superkul. Men jag har inte så där Jag har inte generellt svårt att motivera mig, men när det kommer till styrkan, då är det som att jag är alltså den lataste människan i världen. Det är den ena ursäkten efter den andra, så jag besparar i dem. Men det bara måste jag få in nu i höst.
Ja, men det är bara att försöka hitta något bra program som du kan gå efter. Jag är inte superbra på styrka heller. Nu fick jag låta som att jag var superbra på det, men då kan det bli roligt faktiskt.
Ja, men jag tror att det är något sånt där. Och jag måste på något sätt, jag vet inte. Som i löpningen gick jag ju med en grupp också. Det var kul. Det kanske får bli någon sån variant. Jag grejar uppenbarligen inte att bara ha kontroll över det helt själv. Och tro att jag ska få till det.
Nej. Men under tiden då, nu som du har tränat och tränat mer strukturerat. Vad är det största du har lärt, eller största lärdomen som du har fått? Som har varit så här... Ja, men så här ska man tänka. Eller jag tänker utifrån Sofia och Olof när de har fått hjälp från dem också.
Ja, absolut. Ja, men från Sofia har jag också fått med mig mycket, tycker jag, det här kring energitänk och balans faktiskt i träning och vardag. Igen det här med att liksom, är man inte på rätt sida om gränsen för liksom, en bra återhämtning. Då spelar det ingen roll om man bara köttar på. Alltså den träningen får man ändå tillbaka. Så att det är lönlöst. Så att det där att med hela återhämtningsbiten. Och faktiskt mycket kring energi. I samband med framförallt då tänker jag kvalitetspass och tävlingar och sådär. Det är väl som de största lärdomarna tror jag. Mm. På det stora hela. Och sen så är det klart att det också finns så här annat... ja, men när man tänker, ja, men hur lägger man upp kvalitetspass och hur ska man tänka kring träningsupplägg och så. Det finns många sådana bitar, men just det där översiktliga, där tror jag det är nog de största bitarna.
Är det därifrån du också har fått den här klokheten av att vara mer lyhörd på kroppen?
Jo, men jag tror det. Men sen gick jag på en nit i somras också. Så att det blev, även om jag har hört alla de här grejerna, så är det så, tror jag, att man måste gå på lite sådana nitar själv för att verkligen fatta det. För det blev, i somras så körde jag på för hårt efter ett lopp, efter Mora Trail, som jag liksom fullständigt bara underskattade inför loppet och släppte inte upp träningen innan och vilade inte efter och bara körde på. Och det gick sämre och sämre och sämre. Och jag fattade ingenting. Och så till slut så kom jag på att ja, då är det väl det bara då att jag har blivit dålig. Och det är ju synd. Men då får jag väl köra på lite hårdare. Så gjorde jag det ett tag till. Så det var väl en vedervärdig period. För att jag märkte det att det successivt blev ju inte något kul. Alltså då började jag känna så där. Jag visste att jag skulle köra kvalitetspass. Och det gick skit mycket långsammare än vad det hade gjort för liksom 2 månader sedan. Och det var jättemycket jobbigare. Och där är det väl också lite det där med, jag är inte jättebra på att känna av liksom heller. Jag är bra på att pressa mig. Och det kan finnas bra sidor eller bra saker med det. Men jag tror det här blir lite av en baksida. Att jag fattade inte riktigt att det är liksom, kroppen svarar inte för att jag är helt slut. Utan det handlar inte om att pressa sig nu, utan det handlar om att backa. Så att till slut när jag förstod det där och bara, nej men jag måste nog backa. Då kunde jag ju liksom, när jag hade accepterat det och bara fick liksom sänka farten på passen och dra ner på allting. Då hämtade jag ju hem det igen och jag är jätteglad att det inte hann gå längre. För sen så hann jag ändå liksom komma ikapp mig precis till slutet av säsongen här nu. Så att det gick att knyta ihop säcken. Men det blev en jätteviktig lärdom faktiskt, att... Det gör jag förhoppningsvis inte om.
Men tror du att det är lätt att hamna där? För att man pratar mycket i löpningen att så här, det är pannben och det, man köttar på. Och det är mycket hårt kan jag tycka ibland. Att så här, och det blir ju lätt som du säger då. Att man, när det går lite dåligt, istället för att då backa tillbaka, så kör man hårdare många gånger.
Ja, men jag tror verkligen det. Och det är väl liksom hur man är som person förstås. Men jag tror många som ändå kör på mycket har den där grundläggande motivationen och pannbenet, och man, då är det nog lättare att man kör på lite för hårt än tvärtom. Det där får man passa sig för faktiskt.
Ja. Men bortsett från det som du har haft i somras, eller den, vad säger man, hindret, eller vad ska man säga, har du haft några andra sådana motgångar under vägen, eller problem med skador eller någonting sånt?
Ja, men inga sådär längre skadeperioder. För 2 år sedan så fick jag skippa Lidingöloppet för att jag hade en hälsena som bråkade. Men det blev inte något långt uppehåll. Och lite så här känningar har jag ju haft och sådär. Men inga stora skador egentligen. Så att det har inte blivit, sen jag började träna sådär mer strukturerat, har det inte blivit några stora löpuppehåll egentligen. Men motgångar har jag haft. Det är inte som att bara alla liksom tävlingar och sådär går kanon. Utan jag har verkligen... Jag tycker att jag ofta får ut det jag har på tävlingar. Men jag gör ju riktiga skittävlingar också. Och jag tror, apropå lärdomar, att om jag ska... Det är lika bra att jag säger det högt i podden här, så får jag se om jag lever upp till det till det nästa säsong. Att lite mer välja också vad man ska satsa på, tror jag är bra. Alltså att jag... För min del så tycker jag det är så himla roligt med tävlingar. Så att jag har lätt att så där bara hoppa på och köra på. Och det är lätt kul, och bana och terräng och landsväg och liksom 5 kilometer till maran. Alltså så där. Och det är ju inte fel med... Alltså man kan lära sig jättemycket på att springa många lopp. Så att det ska man ju göra om man vill det. Men sen får man lite mer välja vilka... man satsar på, tror jag, för att riktigt få ur sig allting. Ja. Så att ja, det får bli till nästa säsong att lite mer välja, tror jag.
Men jag tolkar det som att du har kört, att du känner själv att du har kört många tävlingar, fast kanske inte haft en riktig plan för vilket som är det viktiga loppet, eller?
Ja, men lite så blev det. Maran var viktig för mig i år. Så att den kände jag ju verkligen att jag liksom satsade på, och jag verkligen så där. Alltså nu blev det ju inte en jättelång så här typisk maraperiod som jag har förstått att många gör, men det blev ju i alla fall liksom 6 veckor där innan, och jag liksom slog av träningen inför, jag vilade efter och så vidare. Men sen efter det så inte. Jag tycker att jag hade kunnat vara bättre med att liksom välja några lopp faktiskt. Och riktigt satsa på dem. Jag tror också, alltså löpning är så himla mycket mentalt. Vilket är jättekul och häftigt, tycker jag. Men där tror jag också att man ska välja några tävlingar för att också verkligen kunna så här, pressa ut allt man har, om det är det man är ute efter förstås. Liksom. Man kan inte göra det. Eller jag kan inte göra det varje vecka. För det är liksom, det krävs mycket energi för det också.
Mm. Men samtidigt, hur viktigt tror du att det är faktiskt då att bryta av träningen med tävling? Eller, det finns ju många som kanske lyssnar på det här, som är jättebra på träning, men sen får man liksom aldrig till det på en tävling. För man har kanske satsat 10 veckor inför ett lopp. Och så har man en dag. Och så går det dåligt. Och så blir det jobbigt för en mentalt. Liksom.
Men det där är ju jättebra synpunkt. Alltså verkligen. Jag tror att det där är precis. Det är ju som med allt annat då. En balansgång. Men alltså det är ju som en lite så här stående skämt med Sofia. Hon som har den här Sundsvall Runners då. Att, vi... är ju liksom känner varandra så pass väl att hon kan ju säga sånt till mig, att så här, men att jag är så jävla dålig på träning liksom, men på något vänster så får jag ur mig det på tävling. Så i mitt fall så liksom, alltså jag behöver lite grann det här liksom press, eller behöver, men jag tycker ju att det är kul med också att få bygga upp lite grann, och att det får bli viktigt och att man får nerver, och jag tycker att det behövs för att få ur sig allting. Men det är klart att som, om man tänker bara som nu till maran, att det är klart att det blir en större grej då, absolut. jag märkte ju då själv hur jag bara så här på ett liksom nästintill tvångsmässigt sätt bara, nu får jag inte bli sjuk. Och hur man börjar anpassa livet efter det då. Och nu liksom ska allting stämma. Och jag gjorde ju så faktiskt i den träningen. Jag vet, jag kommer ihåg, jag skrev det till Olof Södergård. Att jag bara, nej, jag måste frångå det här. Jag slänger in ett lopp här nu. Så körde jag ett terränglopp då. För att jag liksom just det här, jag vet inte. Behövde väl det. Och jag tror att det var helt rätt då. Så jag tror det är precis som du säger att. Det ska väl inte bli kanske varken för mycket av det ena eller det andra. Alltså kanske någon sorts balans där man väljer några tävlingar som är liksom viktiga för en. Och sen så har andra tävlingar som man kör för att det ska få vara skoj också. Bara.
Men det där kan väl vara så olika också från hur man är som löpare tänker jag. Eller som person också. Att, som i ditt fall så behöver du få in några tävlingar. För att du liksom vill få den känslan av att tävla eller för att få in någon träning. Medan vissa kan ju vara så att man bara, nu blir det ingen tävling på 10 veckor för att nu så är det Stockholm Marathon som väntar.
Ja.
Det där är så olika också.
Nej men verkligen, så att det finns nog inget rätt svar utan verkligen att man får vara lyhörd inför bara hur man själv mår bäst i det upplägget och följa den magkänslan.
Ja, och du som också kör, så du kör ju trail också och landsväg.
Ja,
du ska... Du,
jag hankar mig fram på trailen kan man väl säga.
Men vilket tycker du är... Eller vad är det som... Vilket är roligaste av de två tycker du?
Nej men jag är ändå mer för landsväg. Jag tycker det är jättekul att bryta av med trail. Men jag är ju inte något duktig i alltså, trail på det sättet. Det är väl att jag kan ju hänga med då för att jag kan liksom... pinna på upp för och liksom trycka på när det är hyfsat lätt tekniskt. Men när det är trail, alltså riktig trail, då har jag ju inte en chans. Alltså man ser ju orienterarna som kör ut för. Det är ju som alltså, de flyger fram och det är liksom, nej, så att ja, nej, där har jag ingen chans. Jag skulle säkert tycka att det var roligare också om jag liksom lite mer satsade. Men så att det kommer finnas kvar till nästa säsong också som ett bra avbrott och det är ju bra också att träna terräng, liksom balans och styrka och alltihopa. Men det är landsväg som jag satsar på.
Ja. Men jag tänker, nu var det din första mara i år som du sprang. Hur var tankarna inför det loppet, Stockholm Marathon?
Ja, men jättesvårt ju att veta vad jag hade i mig. Ja, men som det alltid blir på en distans man aldrig har kört förut. Så att det var väldigt svårt tycker jag att veta liksom, vad ska man gå ut i för tempo, hur kan det kännas de första 5 kilometrarna för att det ska vara okej och att jag ska hålla hela vägen och en helt ny värld trots allt av det här med liksom, vätska, energi som ska in på den här sträckan. Så att mycket nytt och mycket jag lärde mig från det också ju, som man ju alltid gör som lopp.
Vad tycker du att du lärde dig under loppet?
Nej men alltså mest, vet jag inte om det är liksom att jag lärde mig under själva loppet, men en förståelse i alla fall för att det krävs mycket mer träning också för att greja distansen fullt ut på ett bra sätt. Alltså när vi pratar om volym så känns ju det som ett måste när man ska upp på de där distanserna. Mer långa intervaller och ja, men styrka också. Det är väl liksom lite där jag inte riktigt är än på något sätt. Men sen också tycker jag med hela som sagt vätske, energiintaget och sånt där. Ja, men där fick jag också mycket med mig. Så att, ja men och någon sorts grundkänsla för att så här, ja men det kan kännas så här i början av loppet och det är okej för känslan i slutet av loppet och ja, lite sådana aspekter också.
Men hur gick loppet då?
Nej men alltså jag tycker att jag är jättenöjd just i och med att jag liksom också, man tänker, var min första mara. Det är som man säger att allt kan hända. Så att jag är jätteglad att det inte blev några så här liksom stora grejer som gjorde att jag behövde liksom bryta eller slå av på farten allt för mycket. Jag hade ju lite så här, men jag fick typ kramp i ena foten och upp i benet, och det tror jag bara är en så här träning. Alltså jag tror inte att det var egentligen för min del så här salter eller vätska eller sån här grej, utan jag tror det är en ren träningsfråga att jag inte genomtränad för distansen helt enkelt. Men jag är jättenöjd med loppet. Farten dog ju lite mot slutet, men inte katastrof liksom.
Nej. Ja, men du sprang ju ändå på 2:51:38.
Ja, det gjorde jag.
Och det är ju ändå en bra debut tid.
Ja, men jag är jättenöjd med det. Det är klart, för jag hade ju, man hör ju det där, men under 3 timmar liksom. Så det hade jag ju som i huvudet att det ska jag ta mig under. Och det var ändå på något sätt... det är ett resultat att vara nöjd med för att vara sin första mara liksom. Och sen så är man ju så där att man alltid liksom ser delar som man kan träna på och göra bättre och sådär. Så det ser jag väl fram emot också faktiskt, att få försöka fila på.
Kollar man på halvmaran då, där har du gjort fler lopp än.
Ja, nu ska vi se. Har jag gjort 3, 4, ja, något sånt där tror jag. Och där har jag bästa resultatet nu faktiskt. Efter den här slutet av sommaren där som blev skit, så är jag jätteglad och tacksam för att jag hann hämta hem mig igen. Men det var ju precis innan faktiskt Stockholm halvmaraton. Så att jag gick in i liksom den tävlingen och hade inte så här någon kanonkänsla alls faktiskt. Så att jag blev väldigt positivt överraskad då. För då persade jag ju faktiskt med några minuter och sprang på 1:20:02. Jag kollade liksom knappt tiden och insåg när det var liksom, en kilometer kvar eller någonting. Att shit, det kan ju gå under 1:20. Jag försökte lägga in en lång spurt, men det gick inte. Men det är jag jätteglad över. Mycket kanske också för... Alltså jag tror jag hoppas att jag har mer i mig även på halvmaran. Men det var väldigt skönt mentalt för min del att få avsluta säsongen ändå med att känna att jag är i fas igen. Så det känner jag mig glad och tacksam över.
Skulle man göra ett lopp på slutet av säsongen som går lite sämre, då blir det jobbigare att gå in i grundträningen, tänker jag. Nu måste vi
det är lite så. Precis, det är liksom, och det är klart att så här, det sitter ju inte bara ett lopp, men med den känslan jag ändå hade haft då under en ganska lång period, så blev det nog lite extra viktigt ändå faktiskt att få känna att nu är jag i synk igen. Ja. Det hade varit kämpigt, och kanske också känslan av att vara lite trevande i att så här, hur ska jag lägga upp det nu då, och har jag tänkt helt fel med allting och så här, nu fick jag bara som ett litet så här skönt kvitto på att nej, men jag är på rätt väg, det är bara att köra på nu.
För det där är också så svårt med löpning ibland, exakt som du säger, du har kommit från en knackig period, alltså du har haft det här under sommaren, och sen så kommer ett bra lopp lite från... Alltså du kan ju också ha haft en superbra period och då kanske hade fått ett sämre lopp. Det är lite så här, jag vet att Archie och jag pratade om det i vår intervju, att det är så komplext med löpningen att så här, man kan komma från en superbra träningsperiod.
Ja.
Och sen ska man göra loppet, så går det jättedåligt. Sen kommer man från en dålig träningsperiod och så gör man ett bra lopp. Alltså det är så här, det finns inget svar på... Eller du förstår vad jag menar?
Nej, men verkligen. Och på något sätt så, även om det kan vara lika härligt och kul och belönande som det kan vara när det är åt hållet där man faktiskt får till ett bra lopp. Lika frustrerande kan det ju vara förstås när man känner att man har gjort bra träning och så får man inte ur det. Men på något sätt så tror jag ändå att man ska se tävlingarna lite grann, ibland i alla fall, som dåliga träningspass. Alltså de kommer att finnas, och det på något sätt får man liksom försöka att inte utvärdera sönder loppen heller. Försöka lära sig och se, var det något uppenbart jag gjorde fel här? Gick jag ut för hårt? Fick jag inte i med det jag skulle? Eller vad det nu kan vara. Men att sen försöka och inte liksom grotta ner sig allt för mycket. För det är ju alla som har hållit på ett tag. Märker ju det att det liksom går inte att göra bara kanonlopp. Det går där i början och då kan man persa på varenda lopp och det är skitkul. Men sen någonstans så börjar det liksom plana av och komma svackor och sådär. Så att det får man nog försöka att inte överanalysera på samma sätt som sagt som man kan ha riktiga skitträningspass. Det är ju dagsform och det är alltihopa.
Men hur har det varit för dig, för din del? För jag kan ju tänka mig att du hade en, som vi pratade om, en bra utveckling, en stark utveckling.
Mm.
Men kan du minnas här när det var kanske något lopp som gick så här åt andra hållet, alltså sämre eller...
Alltså min värsta sån är ju egentligen faktiskt från innan när jag började strukturera upp träningen mer. Och jag har väl haft, sådana lopp sen också. Men det är som att det tog hårdast, för det var kanske första gången jag verkligen upplevde. Jag hade sprungit, jag tror att det kan ha varit tjejmilen på 40 någonting. Och det här var ju jakten på sub 40 då. Och så skulle jag springa Hässelbyloppet. Och det skulle vara så platt och enkelt. Så det var så skönt inför att jag skulle bara dit och jogga hem den där sub-40. Men alltså, så blev det ju inte. Och där, det är ju omöjligt att säga vad det var som gick fel. Jag kanske inte hade dan och allting. Fast jag tror ändå att mycket av det där var nog mentalt. Att jag trodde att det skulle vara mycket lättare. Och sen så när jag märkte att shit, det här hade jag liksom inte helt givet i mig. Då på något sätt blev det skitkämpigt. Så att jag klarade inte sub 40 där. Och det var ju alltså vilken knäck. Alltså det var en riktig pers för mig att komma över det där sen. Att liksom jag inte fick till det. Och sen tror jag att det var, jag undrar om det var året efter det som jag lyckades ta mig under 40. Jag hade ju liksom fått tillbaka respekten. Den lagom respekten för vad det krävdes ändå för att klara det.
Men kan du minnas idag vad det var, eller hur tänkte du efter när det blev? När det kommer den där knäcken att du inte klarar
det? Nej, men jag minns att jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså på en nivå. Det var verkligen... när jag var helt knäckt när jag kom i mål där. Verkligen. tyckte det var skit alltså.
Men hur vände du där sen då? Eller vad var det som fick det att... Som vände
lite? Och gud, jag minns inte. Men jag är nog lite generellt så där att jag det är nog det loppet som jag har blivit mest liksom, knäckt av, tror jag. Men som sagt, jag har haft dåliga lopp efter det. Och jag är nog ganska generellt så att jag tycker det är skittråkigt när det går dåligt. Alltså, jag blir inte glad. Så är det ju. Men jag har väl hyfsat snabbt till ändå att faktiskt liksom, sikta in mig på nästa grej. Ja. Det får bli nästa målsättning och så kör man på och motiveras utifrån det. På något sätt så tycker jag också att när jag är så här, ja, men om man återgår till den där kassaperioden som jag hade nu i somras, när jag väl kunde acceptera att okej, nu är det här jag är. Alltså mina intervaller går 20 sekunder långsammare än vad jag är van vid. Då kan jag hitta motivation i det också, att så här, nästa pass så känns det lite bättre. Efter 2 veckor så springer de lite bättre. Alltså så den grejen kan man ju lite grann ibland applicera på tävlingar också. Att så här, någon sorts acceptans för att idag var jag inte bättre än så här. Okej, jag utgår från det. Och sen så kan jag försöka se om jag kan bli bättre. För det är ju någonstans där i en motivation ligger för mig i alla fall. Att se så här, ja men hur bra kan jag bli utifrån mina förutsättningar. Och så bara liksom köra på utifrån det.
Ja. Men jag tänker också, det kanske spelar in här att vi, som vi pratade om tidigare med balansen, att du har andra saker också. Som också kan påverka på ett bra sätt där.
Jo, men jag tror det. Absolut. Det är nog bra att fylla livet med lagom mycket olika grejer. Och sen är det klart att så här, för de som lägger liksom tredubbla tiden jämfört med vad jag gör på att träna och tävla, då går det kanske inte förstås. Men på den nivån jag är så går det.
Ja. Men om man blickar framåt nu då? Du går in i grundträning nu. Har du satt upp några mål för nästa år?
Ja, men nu får det bli längre distanser känner jag. Och ibland så ändrar jag mig på vägen och slänger in det ena och det andra, så kanske det blir den här gången också. Men jag känner mig motiverad att satsa på maran till nästa år. Och jag skulle vilja köra, jag tyckte Stockholm Marathon var, nu är det enda maran jag har kört då, men jag tyckte det var så himla roligt. Så att jag är sugen på den i år igen, eller nästa år igen. Och också få till någon platt mara skulle jag tycka var kul. Typ Berlin.
Mm.
För att se liksom om man kan få ur sig någon snabbare tid också. Halvmaran känner jag också skulle vara roligt. Sen kommer jag säkert springa någon milopp och sådär, men jag ser inte framför mig att jag kommer köra någon satsning mot milen så nästa år faktiskt.
Hur är det att träna i Sundsvall?
Nej, men det är bra, det är bra träningsmöjligheter här. Kuperat är det ju, så att det är ju på gott och ont. Ibland så skulle man ju bara vilja kunna sticka ut på en jogg och bara få ha lite platt och skönt. Så är det inte riktigt här. Men det är ju väldigt bra träningsmöjligheter verkligen. Sen är ju säsongen rätt kort på så sätt, så det är ju lite tråkigt. Alltså det blir ju snabbt isigt och slaskigt och vinter. Så att det är väl nackdelen då. Men annars är det ju väldigt fina områden att springa i och jättemånga bra personer att springa med.
Ja, för ni är ett gäng som tränar tillsammans, eller?
Mm, ja, absolut. Hur? Så att det är ju jätteroligt.
Hur mycket betyder det där att ha en grupp?
Nej, men jag tycker det betyder jättemycket. Alltså jag kommer ju från att jag är ju liksom... Det är väl det, jag gillar det med löpningen också, att det är individuellt. Alltså jag tycker bättre om att liksom när det kommer till tävlingssammanhang, att det är så här mig det är upp till, och att jag på det sättet inte liksom är i ett lag. Det låter osoft när man säger det. Men jag föredrar ändå det faktiskt. Men sen när det kommer till att träna med andra, så har ju det har ju varit något helt nytt för mig, och alltså det ger ju hur mycket som helst. Alltså att man kan pusha varandra, men också bara så här, det är så trevligt sätt att umgås. Alltså jogga tillsammans, åka på tävlingar tillsammans och ja, men intervaller också. Så att det är ju som en liten ny värld som har öppnat sig för mig. Och just det här med när man säger att man prioriterar vänner och sådär, så har man ju vissa då inom löpningen som man faktiskt har funnit på det sättet, och då blir det ju verkligen 2-1 att man både kan umgås och springa, så det tycker jag är fantastiskt.
Ja, det där är ju superbra att man kan köra sitt träningspass och hinner man umgås också med vänner som du känner.
Ja, men verkligen.
Men kör du mycket, blir det löpande så också, eller kör du mest utomhus på vintern, eller hur ser det ut?
Nej, men alltså nu har jag faktiskt ett löpband hemma och det är hur bra som helst faktiskt för att kunna få till. Nu är barnen som lite större, men annars har ju det gett en enorm frihet att kunna köra liksom när jag är ensam med dem. Men jag försöker köra så mycket jag kan ute, och det där löpandet har jag haft sedan något år tillbaka, så att innan dess så höll jag på att slira mycket ute alltså. Men det är ju lite skaderisk nästan alltså när man börjar köra, när det är så ishalka och man ska köra intervaller och grejer. Så att jag försöker köra det mesta ute, för jag tror ändå att det är bra, men sen är det jätteskönt att ha löpandet när det inte funkar ute.
Men trodde du när du började springa nu, trodde du att du skulle nå den här nivån, eller?
Nej, men alltså aldrig i livet. verkligen inte. det är det som är så häftigt, så kan man så här på något sätt uppmuntra någon som är liksom i min ålder att faktiskt våga satsa lite om man tycker det är kul, så gör jag härmed det.
Men vad får du för reaktioner på det här, tänker jag? Du är 37 nu.
Ja.
vad säger folk? Säger folk att det är en tidig 40-årskris som du nämnde tidigare? Eller vad säger
Nej, men jag andra? Kanske umgås med för artiga människor i kring mig. Jag har bara väldigt peppande supportrar som liksom bara hejar på. Så det är ju fantastiskt. Men sen tycker jag ju det är ju så inspirerande också. För tittar man på så här liksom yttersta eliten. Alltså nu om man tänker lite längre distans. Så är ju liksom en hel del till och med äldre än vad jag är. Och det inger ju hopp.
Ja.
Jag tycker att det är, jag är jätteglad för det beslutet som jag fattade faktiskt där för 3 år sedan, att våga satsa lite.
Ja. Men hur mycket tycker du att löpningen ger till dig resten av livet?
Ja, men jättemycket, nu precis. Det är ju en bra fråga, för det känns som att jag bara så här pratar tider och utveckling och prestation. Och det är ju som den ena delen i löpningen. Och den är viktig och kul, tycker jag. Men sen den andra delen är ju verkligen den här, för min del, nästan meditativa terapidelen som det är att bara jogga. Så att det betyder jättemycket. Jag kan ju verkligen sticka ut och vara på skithumör. Och är det inte befogat så är jag inte på skithumör när jag kommer hem. Och är det befogat så har det kanske mattats av till en rimlig nivå när jag kommer hem. Och liksom många, jag tycker man kommer på många bra lösningar och tankar. Och saker och ting faller på plats lite i livet när man är ute och joggar. Så för min del är ju den biten jätteviktig, verkligen.
Ja, men om vi har nu någon som lyssnar som är i din ålder, ja, som tänker så här, jag skulle vilja satsa mer på löpningen. Vad är dina 3 tips för att få till det eller kunna göra, kunna få ett lyft med löpningen?
Ett tror jag ändå är att våga prioritera det. Att det är lätt att man ursäktar, tycker jag, med att alltså om man tänker som för min del så var det ganska bekvämt att vara hyfsat duktig för att springa 3-4 gånger i veckan istället för att våga satsa. Så att jag tycker att 1 är att faktiskt uttala att våga prioritera det och våga satsa, våga lägga ner tiden. Så att det är väl det första. Det andra är ändå skulle jag säga att gå med i någon löpargrupp. Springa med andra så man har liksom regelbundenheten, kontinuiteten, att man lär känna andra och får ett lite mer strukturerat upplägg. Och det tredje är, det blir ju som en stor punkt då, men balansen. Ja. Att försöka få till balans och därmed också en successiv upptrappning. Våga utmana och köra på och öka, men gör det med lite klokhet så att man inte går sönder och så att det fortsätter vara kul.
Men tror
Får jag slänga in ett fjärde?
Ja, du får slänga in ett fjärde. Absolut. Kör.
Anmäl dig till ett lopp och träna inför det.
Ja, men bra tips. Bra tips. Men jag tänkte på den tredje punkten där. Tror du att det kan vara lätt att man gör så där, att man nu går det bra, att man bara trampar på gasen då, att nu kör vi och kör en för stor ökning?
Ja, men det är det. Jag tror verkligen det är jättelätt hänt. Det är så motiverande och skoj när det går bra. Och ofta så får man ju de här resultaten ganska fort om man bara strukturerar upp träningen lite. Alltså man går från att liksom köra något, bara på, man joggar lite, man kör någon mellanmjölk och liksom hej och hå 3 gånger i veckan. Och så börjar man så här strukturera och köra intervaller och grejer. Då börjar det hända saker fort. Och i den där processen, precis, så hinner liksom inte senor och ligament och allting, den här tåligheten hänger ju inte med. Den får man ju inte så himla snabbt. Så att det tror jag är verkligen lätt hänt. Och igen, rent motivationsmässigt så är det inget kul. Varken att vara skadad eller att känna att man hamnar på fel sida av den här återhämtningsgränsen och liksom inte utvecklas.
Där är det ju lite emot du, alltså att du allt eller inget person. Men där är det ju väldigt sund i det tänk, tycker jag.
Det är väl kanske inte Det är väl kanske inte jag som har varit så sund i det där. Nej, men i början så la ju Sofia min träning och hon pratade ju jättemycket om det där och var ju liksom så här, du måste tänka på att du har inte den bakgrunden. Alltså sa det så på ett snällt sätt liksom. Du har inte bakgrunden som många andra har och så där. Och tycker jag liksom verkligen var vettig i det där. Så att det har jag väl försökt ha med mig nu framöver också.
Hur viktigt tror du det är som Sofia i det här fallet som tränare att faktiskt våga säga det? Eller...
Nej, men det är väl jätteviktigt, verkligen. Och det kommer väl av också att så här, ja, men de som är riktigt duktiga tränare, de lär ju känna sina adepter på ett liksom plan där man också vet bakgrunden och alltihop. För det är nog lätt att liksom bara, tänker jag också, gå på resultat och vad man har fått ur sig. Och sen inte liksom se till att så här, ja, men som i mitt fall, som jag ju kan känna själv. Att så här, men jag har inte riktigt den, jag har inte tåligheten för att greja liksom 15 mil i veckan. Även om det skulle vara toppen på andra sätt.
Ja. Men jag tänkte på... Hur kommer det sig att du kör för Keep Up Running? För att det springer du för nu, eller?
Ja, precis. Jo, men det är faktiskt... Det är också genom Sofia som känner Kristoffer Lås. Så att det var på det sättet som vi kopplades ihop. För de är ju en... Det är ju en Stockholmsbaserad klubb. Mm. Så att jag försöker ju köra någon pass med dem när jag är nere. Men annars så blir det ju liksom på distans. Men det är på, ja, på den vägen.
Hur är det att vara med där?
Nej, men det är jättekul. Det har också varit som en stor motivationsgrej, tycker jag. Att det har varit liksom... Ja, men att vara med i det sammanhanget också gör mycket för motivationen. Och så har man ytterligare liksom några som man känner när man är på tävlingar och så där. Så att det är roligt. Och sen så har de ju också som... Ja, men, ja, men en coach kopplad till sig och sådana fördelar också som gör det lättare att få ur sig det man har i sig.
Ja, ja, men det måste vara motiverande och inspirerande att vara med.
Ja, ja, men verkligen. Och sen är det ju så många duktiga med där, så bara liksom det att vara i det sammanhanget är ju jätteinspirerande.
Ja, men även där, hur tänk, alltså när du började, trodde du att du skulle komma med i ett sådant sammanhang? För att där är det väldigt många duktiga. Som du är en del av.
Nej, men det har vi liksom inte kunnat drömma om. Verkligen inte. Det har inte, det fanns inte på världskartan. Verkligen inte. Så att det är ju, nej, det är superhäftigt. Och det är bara att försöka njuta också av att jag är där jag är nu. Även om jag ju liksom är snabb på att sätta nya mål och liksom blicka framåt. Så får man försöka mellan varven också bara njuta och, av det som är nu.
Men tänker också, hur långt fram ser du med din löpning? Hur länge tror du att du kommer hålla på med löpningen?
Jag tror att jag kommer hålla på med löpningen så länge jag tycker att jag utvecklas. Alltså förstås så länge jag tycker det är kul. Och jag ser framför mig att det är klart det kommer komma svackor framöver också. Det kommer vara platåer och så vidare. Men om jag på det stora hela ändå känner att jag har mer i mig, då har jag svårt nu att se att jag skulle lägga ner faktiskt. Sen vet jag inte, alltså eftersom med min bakgrund att jag är så här, ja, men verkligen perioder, jag är inte så säker på att jag kommer så här springa resten av livet. Kanske inte, I don't know, men jag vet inte. Det här tävlingsmomentet som jag tycker är så kul också. Det är möjligt att det skulle göra att jag håller löpningen vid liv även när jag är så här gammal på riktigt.
Ja.
Men ja, det korta svaret. Så länge jag tycker det är kul och så länge jag liksom ändå också utvecklas så kommer jag hålla på den här nivån. Sen kanske blir det en period av också att man liksom bara trappar ner och njuter av att kunna springa och röra sig. Men att inte liksom ändå pressa in så mycket löpning som man ändå gör.
Ja. Men känner du att det är någonting vi har missat i det här vi har pratat om? Det var lite intressant att lyssna på dig.
Vad roligt, tack. Det har varit jätteroligt att prata med dig och tack för utrymmet. Nej, jag tycker att vi har liksom verkligen touchat många delar i löpningen. Ja. Det var jätteroligt att vara med.
Ja, men det var kul att du ville vara med. Och det är alltid intressant att höra. Du har ju dykt upp lite på resultatlistorna, så jag tänkte här, jag som har varit så länge i löpningen, så här, det blir alltid, vad är det här för person? Ja. Om det väcker en nyfikenhet hos mig att här, vissa ser man ju ofta på resultatlistor, men sen dyker det upp nya namn ibland, vilket är kul.
Ja, ja, vad roligt. Ja, men tack snälla att jag fick vara med. Det var jätteskojigt.
Och jag önskar dig också stort lycka till framåt på Halmara och Mara.
Och detsamma.
Så ses vi säkert på någon tävling.
Det gör vi.
Ja, ha det så bra då.
Detsamma.
Tack. Hej då.
Hej.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen. Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Håberg. Och den här veckan fick ni alltså träffa Annika Andersson. Och jag önskar Annika stort lycka till framöver. Och jag hoppas att vi ses på någon tävling framåt. Är det så att du gillar den här podden, då tycker jag att du ska gå in och gilla oss på sociala medier. Där vi heter, eller följa oss, blir det ju på Instagram. Där heter vi Mötlöparen. Och på Facebook kan ni gilla oss, där heter vi Mötlöparen. Och sen självklart ge ditt betyg till podden. Och jag hoppas att vi får ett bra betyg. Annars får jag se till att bättra mig helt enkelt. Så att vi kan hålla oss högt upp bland betyg, eller med betygen och de recensioner som ni ger mig. Jag har inte så mycket mer att säga än så, utan jag vill tacka återigen för att du har lyssnat. Och mitt namn är Marcus Håberg och vi är snart tillbaka med en ny avsnitt. Så länge får ni ta hand om er. Ha det så bra. Hej då!